Så, så vilken nåd för mig att dela Guds ord med er. Guds ord är bästa, mitt största intresse. Det finns inget bättre vi kan studera än Guds ord. Så något annat jag tycker är kul, det är att studera historia. Kyrkohistoria och annat. Jag tycker det är väldigt intressant att läsa om andra världskriget till exempel. Och någon fråga som jag har fått många gånger som folk har ställt är: kan en person som Adolf Hitler kunna bli frälst? Kan en person som har orsakat så mycket lidande få Guds nåd? Vi tänker att det kan väl inte gå. Han har miljontals liv blev på grund av honom dödade. Miljontals fick aldrig återse sina familjemedlemmar. 6 miljoner judar blev ihjälgasade. Ja visst, vi tror att Gud kan ge nåd, men han kan väl inte ge en sådan person. Han har väl gjort sig oförtjänt av Guds nåd. Håll kvar den frågan. Vi ska se om vår bibeltext idag kan hjälpa oss svara på en sån fråga. Skulle Adolf Hitler kunna bli frälst om han verkligen omvände sig från sina synder? Om han ångrade allt det onda han hade gjort? Hade han då kunnat få Guds nåd? Öppna era biblar till Jona kapitel 4 om ni har en med er. Be en kort bön innan vi börjar. Tack Gud att du får studera ditt ord tillsammans. Jag ber att du ska leda mig att rätt förklara ditt ord. Att dina ord ska komma ut och inte mina. I Jesu namn. Amen. Jona bok är skriven ungefär 770-780 före Kristus. Och det handlar om en hednisk stad. Alltså inte i Israel där allting sker här, utan mycket sker i en stad som heter Nineve. Nineve är en huvudstad i det assyriska riket. Ett stort imperium som så småningom skulle ta över hela den kända världen. Det var, de var väldigt kända för deras blodfärskhet och grymhet. Och de krigade varje år och begick många, många krigsbrott. 722 före Kristus, vilket är lite senare än det som sker i Jona, då kommer de att ta över och besegra hela Nordriket, hela Israel. Alltså, Judriket är kvar, Juda, men Nordriket kommer att tas bort i exil. Men då, 700 redan här innan det, så väljer Gud att sända en profet till Nineve. Han sänder Jona, och han säger till Jona i början av: bryt upp och bege dig till den stora staden Nineve och förvika mot den. För deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Men Jona, istället för att bryta upp, så flyr han från Guds ansikte. Han går neråt. Och ner flera gånger läser vi texten. Han går västerut istället för öster. Han vill fly till Tarsis, som många tror är till och med borta vid Spanien. Medan Nineve är på andra hållet från Israels håll. Han flyr Gud, och Gud sänder en stormvind på det här havet som han är på. Och det är en grupp med sjömän. Och de undrar: kan inte du ropa på din Gud också? Men då säger han: nej, men jag kan kasta mig i havet, jag vill hellre dö. Det jag menar, jag vill hellre dö än att evangeliet ska nå dem i Nineve. Jona är en ganska stor nationalist, om man inte kan säga lite rasistisk också, i och med att han värderar israeler, men sen när det kommer till andra länder, då vill han inte ge dem något. Men trots det så ser vi i kapitel 1 att Gud ser till att även de här sjömännen, så att de greps av stor fruktan för Herren och offrade slaktoffer åt Herren och gav löften. Så trots Jonas olydnad kan Gud åstadkomma att folk kommer till tro. Men då blir det ett andra försök. Jona dör faktiskt inte i havet. Han blir uppsäkrad av en fisk och får bo där i 3 dagar. Där han ber en bön som är kapitel 2 av Jona. En bön där han i och för sig så omvänder sig inte. Han bekänner aldrig sin synd. Men dock skriver att det finns en ny energi. Att nu vill han faktiskt göra det som Gud har sagt åt honom att göra. Så då går han till Nineve i kapitel 3. Och vad händer? Han predikar så här: om 40 dagar ska Nineve förstöras. Då är det kapitel 3, vers 4. Det är nog författarens sammanfattning av vad som händer. Det Jag vet inte hur bra predikan Jonas hade, men resultatet är fantastiskt. En hel stad blir frälst och kallar på Herren. Trots den här olydiga profeten som inte ens vill tjäna Gud. Och det är nu vi tänker, ja men ska boken kanske vara slut här? Men det är så att författaren har något mer att säga. Han har något mer att förklara om vad Guds nåd är för någonting. Och vad kommer hända med Jona? Hur kommer Jona svara nu när hela Nineve har kommit till tro på Kristus? Ett folk som är rivaler till Israel. Som är kända för sin blodtörstighet och grymhet. Som Jona bara har förakt för. Vad är hans respons när de har blivit frälsta? Och vad vill Gud lära oss om hans nåd? Vi kommer dela upp predikan i tre delar. I vers 1-4 kommer vi se hur Jona klagar på Guds nåd. Vers 5-8 kommer vi se att Gud visar nåd mot Jona i respons. Och vers 9-11 kommer vi se att Gud tillrättavisar Jona. Vi börjar i början. Vad är Jonas svar? Hur klagar Jona på Guds nåd, vers 1-4? Jag kan läsa den texten. Men Jona tog mycket illa vid sig och blev arg. Han bad till Herren och sade: "Å Herre, var det inte det jag sa när jag var kvar i mitt land? Därför vill jag förekomma dig och fly till Tarsis. Jag visste att du är en nådig och barmhärtig Gud, sent i vrede och stor i nåd och beredd att ångra det onda. Ta nu mitt liv, Herre, för jag vill hellre dö än leva." Men Herren sa: "Har du rätt att vara arg?" Alltså allt som hände i kapitel 3, det fantastiska vi borde bara bli så glada över, så många personer som kommer till tro i Nineve. Och Jona bara tar illa vid sig, han blir arg. Jag ser hans nationalistiska drag, att han vill inte att de här ska bli frälsta. Han har missförstått hela poängen med att han också är en del av Israels folk. Han vill att Israel bara ska exklusivt få ta del av Guds löften. Att bara Israel ska få bli frälsta. Men det är inte sant. Från början har Guds kallelse och meningen med Israel varit ett missionssyfte. Redan i första Mosebok 12 så säger Gud till Abraham: "I dig ska alla jordens alla släkten bli välsignade." Och Gud säger också till Mose i andra Mosebok 19 att ni ska vara ett rika av präster och ett heligt folk. Alltså att de ska kunna vittna om vem Gud är genom hur de lever. Meningen från början visar att det alltid varit mission. Och dela evangeliet till andra länder, kulturer, folkstammar och så vidare. Och det ser vi även i Gamla testamentet att det finns många som vänder sig om även från andra länder. Till exempel Rut var en moabitiska som blev frälst. Eller Rahab som var en kanané i Josua bok och så vidare. Och det främsta exemplet på det är faktiskt Jesus själv som kommer att göra att evangeliet når till hela jorden. Så Jona har missförstått det. Och då säger han i vers 2. Då undrar vi, kommer han till en förlåtelse den här gången? Det står att han ber, men det är som om han ber i citattecken, som författaren säger, för det är en väldigt, väldigt dålig bön. Det är mycket fokus på han själv, och han säger: "Jag visste ju att du var sent för vrede och stor i nåd, Gud. Jag önskar att du inte vore det." Det är det som Gud är, men det är det som Jona inte är. Jona är motsatsen. Han är väldigt snabb att bli vred, snabb att bli arg, har ingen nåd till de andra. Och han, det här är ett, när han säger i vers 2: "Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, sen till vrede och stor i nåd och beredd att ångra det onda." Han spelar tillbaks på en text i andra Mosebok 34 vers 6, där det står att Herren är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Han bevarar nåd mot tusenden och förlåter brott, synd och skuld. Låter ingen gå ut ostraffad, utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barn och barnbarn till tredje och fjärde led. Det här sker efter att Mose fått de nya stentavlorna. Han hade fått två stentavlor när han var på berget i Sinai, som han hade förstört, för när han kom ner så hade judarna byggt den här gödkalven av deras guld. En bedrövelse, de hade gjort en avgud av Herren själv. Men då säger Gud, fortfarande jag har nåd mot er, jag hade rätt att kunna förinta er där och då. Men jag har nåd, min nåd består. Och den här texten, det finns många gånger, det förekommer flera gånger i Gamla Testamentet, att folk spelar tillbaka på denna text och kommer ihåg att Gud, han är nådig. Det är alltid i relation till tillbedjan. Men här är Jona. Då tillber han inte Gud för hans nåd. Han bara hatar det. Ja, men, åh, jag orkar inte Gud. Varför skulle du vara så nådig mot andra? Och en person som också citerar det här, eller pratar om den här versen, är i Joels bok i kapitel 2. Joel är en bok som det debatteras lite grann när den är skriven. Vissa tror att den är skriven före Jona, vissa tror den efter. Men jag tror att den är skriven före Jona bok, och att då Jona citerar exakt samma ord som Joel skrev. Och Joel i kapitel 2, det är då han definierar lite vad just omvändelse är. Vad är sann omvändelse? Så jag kan läsa det i Joel 2:13 står det, i 2:12 står det att vänd om till mig av hela ert hjärta med fasta gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder. Och vänd om till Herren Gud. Det är sann omvändelse. Och då frågar man varför? Varför då? Då skriver Joel vidare, för han är nådig och barmhärtig, sen till vrede och stor i nåd, och han ångrar det onda. Det är det Jonas spelar på. Han förstår att jag har ju läst Joels, men jag vet att Gud är sån här. Omvänder folk sig så kommer han vara nådig. Men Jonas hatar Guds nåd. Det finns många fler paralleller mellan den här texten och den i Jona kapitel 3. Där definitionen på omvändelse handlar mycket om att hela folket ska samlas. Det ska vara en hel sammankomst. Man ska fasta och så vidare. Från den största till den minsta. Och det är exakt det vi ser i kapitel 3. Då kungen och Nineve samlar allihop. Alla måste omvända sig. Från den minsta till den största. Alla måste sätta på sig sacktyg och fasta och så vidare. Och då var Herrens svar i Joel. Om de har omvänt sig i Joels bok. Då står det att då fylldes Herren av lidelse för sitt folk. Och han förbarmade sig av sitt folk. Och resten av Joels bok är bara en massa välsignelser till om Israel skulle omvända sig. Men frågan är, gör Israel det? Nej, inte i Joels tid. Väldigt sällan i deras tid har de faktiskt omvänt sig av sitt hjärta till Gud. Men här kommer ett hedna folk som omvänder sig. Och då står det i kapitel 3, i vers 10 i Jona. När Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin väg. Han ångrade det onda som han hade hotat att göra mot dem och gjorde det inte. Den omvändelse som borde skett i Israel, den sker här med ett hedniskt folk, deras rival, Nineve. Ett folk som några generationer senare kommer att förstöra hela Nordriket. Det är det folk vi minst förväntar oss som skulle bli frälsta, som Gud skulle kunna ge nåd till. Men Gud har rätt att ge nåd till vem han vill. Och hans nåd är ingen nåd vi kan förtjäna, det är något som är oförtjänt. Det hebreiska ordet chesed är ett ord som nästan används främst i relation till Gud. Det handlar om hans kärleksfulla och ovillkorliga nåd. På engelska står det ibland steadfast love eller loving kindness. Det är en nåd som bara består. Detta borde få oss att prisa Gud. Som om man istället blir för Jona ett hat. Och det tackar Gud för den nåd han har gett till oss, även oss som sitter här. Har fått ta del av Guds nåd. För vi är inte mycket olikt de här assyrierna som bodde i Nineve. Utan vi är snarare likadant rebelliska syndare som Gud har utvalt att bli frälst av nåd. Jonas hat går så långt att han säger, ta nu mitt liv herre, för jag vill hellre dö än leva. Det här har vi sett innan i kapitel 1, och vill han samma sak dö. Han ville kasta mig i havet så slipper jag lyda Gud, liksom, kan jag dö. Jag vill hellre dö än att se folk komma till tro på den sanna guden. Han avskyr Guds nåd. Och Guds svar är: har du ens rätt att vara arg? Det är en retorisk fråga. Svaret är såklart nej. Han har ingen rätt att vara arg. Det är helt ologiskt. Frågan är vi någonsin, hur kan vi ha samma tendens som Jona? Är vi någonsin arga på Gud? Är vi kanske avundsjuka att Gud ger nåd till vissa på olika sätt? Så som Jona är, han blir arg så fort han ser Guds nåd bli given till någon annan. Det missar ju hela poängen. Guds nåden är ovillkorlig. Det finns ingen som kan göra sig förtjänt av den här nåden. Men vi ska se mer. Hur kan Gud visa Jona vad riktig nåd är? Hur kan han övertala Jona att visa vad sann nåd är? Att det är något fantastiskt. Så vi ska se i vers 58 att Gud kommer visa nåd mot Jona. Då läser jag vers 58. Jona gick ut ur staden och satte sig öster om den. Där gjorde han sig en hydda och satte skuggan under den för att se hur det skulle gå med staden. Och Herren Gud lät en resinbuske växa upp över Jona för att ge skugga åt hans huvud och befria honom från hans missmod. Jona var mycket glad över resinbusken. Men dagen därpå, när gryningen kom, sände Gud maskar som angrep resinbusken så att den vissnade ner. När solen gick upp sände Gud en brännande östanvind och solen gassade på hans huvud så att han blev helt utmattad. Då önskade han sig döden och sa: jag vill hellre dö än leva. Här hade Jona kunnat omvända sig, men istället blir han kvar i hans synd. Han blir kvar i sin bitterhet. Han vet Guds karaktär, men ändå vill han ändå att staden Nineve ska förstöras. Men den kommer inte förstöras, för Guds nåd har gått ut över dem. Det står att han sätter sig öster om staden, men undrar varför är det med i texten? Jo, ofta när det nämns öster så är det ofta i relation till dom. Till exempel var det öster om Edens lustgård som så att säga ingången stängdes. Och Israel, när de blev borttagna till Assyrien, var också i öster. Och till Babel, det var öster. Öster är ofta relation ibland till en dom. Men den här domen är inte på Nineve, utan den är på Jona. För Gud vill visa någonting. Han vill att han ska förstå hans nåd. Och vad händer? Gud ger Jona nåd. Han låter en resinbuske växa. Och vad Jona svar? Han älskade. Det står att han var mycket glad över den här resinbusken. Det är väldigt ironiskt, för han hatar ju nåd egentligen. Men nu när Gud ger han nåd så älskar han det. Och så blir han jättearg när Gud tar bort den nåden. Det är Gud som kontrollerar den här narrativen, den här berättelsen. Det är han som sänder resinbusken, solen och östanvinden och så vidare. Det är han som vill visa och hjälpa honom förstå vad nåd är. Det är Gud som skriver den här berättelsen. Det är som om Gud säger till Jona: jaha Jona, så du gillade inte min nåd. Jag vill inte bort bara lite grann av nåden jag har gett till dig. Den min lilla resinbuske. Då lär du väl bli glad, eller hur? Men då, vad svarar Jona? Återigen, jag vill hellre dö än leva. Han är kvar i sin bitterhet. Så fort Gud tog bort lite nåd från Jonas liv, då vill han inte ens leva längre. Fast han nyss har sagt: jag hatar nåd. Jag hatar Guds nåd. Egentligen älskar Jona Guds nåd så länge nåden är till han själv. Men så fort den är till någon annan så vill han dö. Och det är väldigt ironiskt, nästan komiskt. Men det visar att Jona har ett behov av nåd. Han har ett behov av att förstå hur fantastisk Guds nåd är. Nu ska vi se sista delen här. Hur Gud tillrättavisar Jona. Hur han visar vad sann nåd är. Och det är vers 9-11. Vi börjar med vers 9. Men Gud sa det till Jona: har du rätt att vara arg över resinbusken? Han svarar: jag har rätt att vara så arg att jag kan dö. Och det har vi hört innan. Han vill dö nästan hela tiden. Och vad Jona säger: jag har rätt att vara så arg att jag kan dö. Vad betyder det? Jag vet inte riktigt. Det är väldigt konstigt. Det är ologiskt. Det blir så. Jonas svarar utan logik. På engelska, it makes no sense. Jonah försöker försvara sin synd. Förklara sin, han försöker rationalisera sin synd. Men sanningen är att synd är orationell. Det finns ingen synd som skulle vara logisk att göra med det fel i Guds ögon. Hur kan vi se oss själva i det här? Det är lätt för oss att bara peka på Jona. Ja, du gör fel, fel, fel är det här. Men vi är snarare mer lika Jona än lika Gud. Finns det exempel i våra liv där vi blir kanske avundsjuka eller vi känner, försöker rationalisera vår synd. Ja, men jag har rätt att göra det här elaka för han har gjort det här och det här. Ja, men frälsningen var så stark, jag tyckte att det var okej att jag syndade. Vi kommer på de här sätten att rationalisera vår synd, att göra att ja, men det kanske är rätt den här gången bara. Men sanningen är att det är aldrig så. Då låter vi som Jona, att vi säger att jag har rätt så. Jag har rätt att vara så arg, där kan du. Jag har rätt att synda. Nej, det har vi inte. Men nu ska Gud förklara. Okej, Jona. Vad är nåd? Jag ska visa dig hur fantastisk min nåd är. Och hur fel ditt synsätt är. Han säger i vers 10. Då sa det Herren. Du bryr dig om resinbusken som du inte har lagt någon möda på och inte har odlat. Som kom till på en natt och försvann efter en natt. Skulle då inte jag bry mig om Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster. Och dessutom många djur. Gud gör en jämförelse mellan vad Jona bryr sig om och vad Gud bryr sig om. Jona bryr sig om en liten buske och Gud bryr sig om en stor stad. Du sa att det var 120 000 människor som inte kan höger och vänster. Förmodligen betyder det att det är 120 000 barn. Och då skulle det kunna vara mer än 500 000 i den här staden. Och så säger Gud, och dessutom många djur. Det är nästan komiskt. I kapitel 3. När Nineves kung vill omvända landet. Då säger han att inte bara varken människor eller djur. Kor eller får ska smaka något. Det får inte beta eller dricka. Han vill till och med att alla djur ska fasta. Det är inget som Bibeln säger att djur ska göra, men den här kungen vill verkligen vara på den säkra sidan. Men det som Jona, du bryr dig om den här växten. Skulle du inte stå och bry dig om djuren som äter växterna? Om korna och fåren och så vidare. Hur mycket mer människor som faktiskt har själar? Det är inte djur. Men det är en komisk avslut på den här boken. Där Gud visar på Jonas konstighet. Hans avsky, hur fult det är. Men kom ihåg att försök inte få in dig själv i texten för att ja, men det är vi som är Gud. Utan vart i våra liv kan vi se att hur vi lika Jona? För vi vill inte följa hans exempel. Frågan här är, vad bryr man sig om? Vart är ens börda någonstans? Jonas börda var för en liten resinbuske som han inte ens hade gjort själv. Frågan är, bryr vi oss mer om att ha det bekvämt än att bry oss om de som går förlorade, de ofrälsta? Har vi som kristna en börda för de som går förlorade? Eller ser vi med hat mot de otroende? Har vi en börda att dela evangeliet med dem? Eller ser vi bara dem som fiender? Finns det människor i ditt liv som du inte vill dela evangeliet till? Personer som tycker att den här personen förtjänar mig inte. Jag tycker han är för jobbig, för konstig person. Eller vad det nu kan vara för anledning. Sånt tänkande är väldigt antikristligt. Som Jona. Där vi utesluter Guds nåd. Där vi nästan blir lite halvrasister. Och i viss mån så alla oss här har på något sätt beter oss likadant som Jona. Förhoppningsvis inte på samma grad att vi går runt och hatar på massa andra människor av andra etniciteter. Men sen låt Guds nåd fylla oss så att vi är villiga att dela den här nåden med alla. Vi i Sverige, vi lever ett sånt komfortabelt liv att vi glömmer bort allvaret i vår existens. Vi glömmer bort att Gud har kallat oss till att dela evangeliet. Vi glömmer bort Guds missionsbefallning, Jesu missionsbefallning, att gå ut i hela världen och göra lärjungar och lära dem allt som är, och döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Nu är det så lätt att vi bryr oss om det vardagliga i livet. Det är allvar. Varje dag så går folk förlorade. I den här staden, i Göteborg, i Uppsala, Stockholm, överallt. Är det vår börda verkligen? Eller blir vi så upptagna med små problem som tar upp vår tid? Som den här resinbusken i Jonas fall. Det är så lätt för oss att bli missmodiga, bli besvikna, arga när vädret är dåligt. Eller någon person kör långsamt i bilen framför som man kommer sent till jobbet. Man får dåligt betyg i skolan när man är försynt. Eller man genomgår någon form av motgång eller lidande. Då blir vi lätt arga, vi blir sura. Men när vår granne går bort utan att veta om Jesus, då är vi ofta helt obrydda. Som om ingenting har hänt. Vart är vår börda någonstans? Finns det någon som du inte vill ska få Guds nåd? Finns det någon du inte vill evangelisera? Är det någon på jobbet, på skolan, någon familj, familjemedlem? Någon person som är så bakgalet, jobbig? Någon som är en fiende som du hellre vill? Jag vill bara ha inget med den här personen att göra. Det var så Jonas tänkte, jag vill ha inget med Nineve att göra. Det här är ett rivalfolk. Jag vill hellre att Gud bara förstör den här och nu. Och vår hat är nog inte lika starkt som hans, men vi har samma tendens att den här personen, han vill inte ha något med han att göra. Men Gud har kallat oss till att evangelisera alla människor. Guds nåd går ut till alla. Vi står i kontrast till Gud, att när vi är upptagna med den här världen och inte bryr oss om andra, vad är då Gud? Jo, han visar nåd. Står det i Klagovisorna 3:33 som vi sjöng här i en sång, att din nåd är ny varje morgon, stor är din trofasthet. Det säger författaren när allt går åt fel håll. Jeremia säger det när de är på väg mot Babylon. De har förlorat landet Israel. Men samtidigt är Guds nåd ny varje morgon. Han är trofast. Och i vår text, hans nåd är så stor att till och med sådana barbarer som de här assyrierna skulle kunna bli frälsta. Och det är den nåden som har kommit även till dig och mig här idag. Det står i 1 Timoteusbrevet 2:4 att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 2 Petrusbrevet 3:9: Gud vill inte att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. I Hesekiel 33:11, där säger Gud: jag gläder mig inte åt den obedaktiges död. Det är Guds nåd. Och vi läser om Jesus. Han umgicks och gick till bords med syndare. Hur obedaktiga må de än har varit, så var Jesus kärlek och nåd densamma. En nåd som var ovillkorlig. Låt oss visa samma nåd. Låt oss ha samma förbarmande nåd och böra för dem som går förlorade. Låt oss älska också eftersom Gud älskat först. Han har gett oss nåd. Det borde ge oss energi och passion att visa den nåden till andra. Paulus, han var Jesu Kristi tjänare. Och i andra Korintsbrevet 11, där frågan: vad är en Kristi tjänare? Ni behöver inte slå upp, men jag ska bara läsa. Då säger han att: vad är en Kristi tjänare? Nu talar jag som en galning. Jag är det ännu mer. Han säger: jag är en Kristi tjänare. Varför då? Jo, för jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta varit i livsfara. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 rapp minus 1. Blivit piskad, stenad, skeppsbrott, faror, floder, rövare, landsmän, hedningar, öknar hav, falska bröder. Ja, det var en lång lista av de lidanden han har gått igenom för att känna Gud. Det är hans nåd. Det är Guds nåd som driver honom framåt att gå igenom de här lidanden. Han har förvarmat råden kärlek, en börda för de som går förlorade. Att han till och med är villig att göra allt det här. Det var den nåden, det var den förbarmande nåd som gjorde att kyrkan startade från början. Att folk gav sina liv för Kristus. I kraft av den nåd de hade fått. Och det gjorde de i alla olika typer av omständigheter. Som vi läser i Paulus. Bara säg det var ute på havet, i öken, olika världsdelar, olika lidanden. Paulus säger även till Timoteus i brevet att predika i tid och otid. Alltid, alltid ska du predika Guds ord. I kraft av den nåd som Gud har gett till oss. Men nu kanske någon här känner så här. Men jag är ju så dålig på att dela evangeliet. Det känns ju så svårt och läskigt. Vad hjälper den som jag har en börda att dela evangeliet med dem? Vad hjälper dem jag ens försöker? För jag är så... Hur kan Gud ens använda mig, även om han är satt emot mig? Har du missat att läsa Jonas bok eller hört talas om Jonas bok? Vem var Jona? Han var den sämsta profeten kanske i Gamla testamentet, om man kan säga det. Den som mest ville fly Gud och hans vilja. Han ville göra det motsatta. Ändå använde Gud honom för att ha det kanske största andliga uppvaknandet i hela Gamla testamentet. Det ser ut som att flera hundratusen människor har blivit frälsta. Därmed kan han använda dig och mig med. Guds nåd är så stor att han till och med att han kan använda oss. Hans nåd går ut över alla oss för att han kan använda oss på alla möjliga sätt för hans rikes skull. Hela Jonas slutar just med en retorisk fråga. Det är ganska abrupt slut och undrar varför slutar den så här? Men det slutar så för att det ska få oss att tänka. Det är som att Jona får säga, han har inget mer att tillägga. Han säger att ja, nu ska jag nog bara sitta tyst. Jag fattar det. Gud har visat mig poängen. Det kan vara så att det slutar så här för att Jona omvänder sig. Att nu säger han, nej, jag har inget mer att säga. Jag kan inte. Jag måste sluta med mitt hat. Och faktiskt uppskatta Guds nåd. Det finns ingen synd som är tillräckligt stor för att man inte ska kunna bli förlåten. Om vi tittar på de här assyrierna som Gud har frälst, som bodde i Nineve. Så långt historier har forskat, så var det här personer som hade fört krig. De hade gjort massa avrättningar, torterat personer, bränt ner städer. De deporterade folkgrupper, till exempel några senare generationer, Nordriket Israel, och delade upp dem i deras land. De gjorde kvinnor och barn till slavar och andra folkgrupper. De var avgudadyrkare, och listan fortsätter. Kan Guds nåd verkligen räcka till dem? Det är frågan. Och Jonas tänkte, nej, aldrig. Eller först tänkte Jonas att jo, jag vet att hans nåd är så stor, men därför vill jag inte gå dit för att jag hatar dem så mycket. Jonas hade ingen börda för de som går förlorade. Men Gud, han är suverän. Han kan använda Jonas ändå för att åstadkomma det han vill. Och för att rädda människor. För att frälsa människor. Och Guds nåd, den sträcker sig längre än alla synder. Alla de här synderna som assyrierna hade begått. Ett riktigt blodtörstigt folk. Men Guds nåd sträcker sig längre än alla dem. Kommer du ihåg frågan jag ställde i början? Skulle en person som Hitler kunna bli frälst? Om vi då säger att han hade omvänt sig efter alla de krig och så vidare han har gjort. Att han har omvänt sig från de synder han har begått. Han insåg, oj, jag har gjort så mycket fel. Gud, förlåt mig. Jag vill följa Jesus nu istället. Jag ångrar allt det onda jag har gjort. Frågan då är, var hans synder för stora för att Guds nåd skulle räcka till? Svaren är nej. Om han omvände sig på riktigt, då hade Guds nåd räckt. Hade han syndat 10 gånger värre, så hade Guds nåd fortfarande räckt. För Guds nåd är större än alla synder. Guds nåd är så stor att det finns ingen synd som kan göra en oförtjänt av den nåden. Bara nåden av att inte, bara synden av att inte tro, att ha otro, i den som man inte kommer bli förlåten för. Men alla som tror på Gud, då räcker Guds nåd till alla. Så Guds nåd räcker till alla oss här inne. Det finns ingen här inne som inte kan få ta emot Guds nåd för förlåtelse. Det är det som är det huvudsakliga budskapet i Jona. Just om Guds nåd och Guds suveränitet. Det är på grund av Guds nåd som vi står här idag. Men också Guds suveränitet. Att han, i hans total kontroll över den här världen, kan åstadkomma det han vill. Som vi läser från Romarbrevet 9, att Gud har rätt att visa nåd mot vem han vill. Det spelade ingen roll hur mycket Jona försökte att undvika Guds vilja. Att se till att Guds vilja inte skedde. Att se till att de här Nineve-folken, alltså assyrierna, inte blev frälsta. Gud skulle fortfarande åstadkomma det han hade lovat. Så stor är vår Gud. Och Guds nåd är så fantastisk. Den når inte bara till israeliterna, Abrahams barn, utan den når till alla hedna folk. Den kan penetrera alla folkslag, etniciteter och språk och kulturer. Så att vi en dag ska sjunga till himlen, till vår Gud, som det står i. Så här står det i Uppenbarelseboken 5, vers 9. Du, Jesus, är värdig att ta bokrullen och bryta dess sil. För du har blivit slaktad och ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. En dag kan det bli en verklighet. Tack vare Guds nåd. Det står det ser ut i himlen. All ära går till Gud genom den här nåden. För det hänger inte på oss. Huvudkaraktären i Jonas bok är inte Jona. Det är Gud. Israels Gud, eller Jehova, eller Yahweh som man säger. Det är han som är the main character, som jag säger idag. Tänk att vi kunde läsa texten igen som Jonathan läste. Första Korintherbrevet, kapitel 1, vers 26-31. Står det, bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. När det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka det visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet, den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Eller hur, Guds nåd ska ge oss all energi att bara prisa honom, tacka honom, tillbe honom. Det finns ingen anledning att det ska komma någon ära på oss. Det är Guds nåd, det är hans nåd, han väljer vem som får nåd. Det är ovillkorligt. Ingen av oss kan förtjäna den nåden. Inte Jona och heller inte de i Nineve. Men Guds nåd räckte till dem. I psalm 67. Den kommer vi förmodligen sjunga i himlen. Där står det så här: må Gud vara nådig mot oss och välsigna oss. Må han låta sitt ansikte lysa över oss. Då ska din väg bli känd på jorden, din frälsning bland alla hedna folk. Folken ska tacka dig, Gud, alla folk ska tacka dig. Folkslagen ska glädjas och jubla, för du dömer folken rätt och leder folkslagen på jorden. Folken ska tacka dig, Gud, alla folk ska tacka dig. Jorden ger sin gröda och Gud, vår Gud, välsigna oss. Må Gud välsigna oss, må jordens alla ändar vörda honom. Det är tack vare Guds förbarmande nåd som detta kan bli en verklighet. Då alla människor från alla möjliga folkgrupper och språk och så vidare kommer ändå att prisa Gud. Och det ser vi redan idag i kyrkan. Och vi ser redan här idag att det är så många från så många olika bakgrunder. Och att vi kan prisa Gud tillsammans, vara eniga i Kristus. Det är tack vare hans nåd. Det var det som Jona missade. Han missade poängen. Att nåd kan inte bara vara för en folkgrupp, utan den är ut till alla typer av människor. Det är helt fantastiskt. Så när vi avslutar, låt oss prisa Gud för hans nåd. Låt oss tacka honom varje dag. Han har frälst oss alla här som har tagit emot Jesus och tror på honom. Där har Guds nåd utgjuten över oss. Trots vår stora, stora synd. Det är det som Jona handlar om. Det handlar inte om han, det handlar om Gud och vem han är. Hans nåd kan nå ut till alla människor. Oavsett hur mycket vi har syndat. Låt oss be tillsammans. Tack Gud för din nåd. Tack för att du gav oss Jona bok. Att kunna visa din nåd på ett sånt otroligt sätt. Att du kunde frälsa ett folk som var syrarna, som var så blodtörstiga. Och på så många sätt var oväntade i våra ögon att ens kunna bli frälsta. Men din nåd räcker till. Och den räcker till oss idag. Vi tackar dig för det. Vi prisar dig för din nåd. Hjälp oss att denna nåd ska ge oss styrka och motivation att dela den här nåden med andra. Hjälp oss att ha samma förbarmande nåd och börda för människorna i vårt liv. Vare sig det är familj eller skola, jobb eller andra ställen, att vi ska kunna ha kraft att visa den nåden mot andra. Att vi ska ha en börda för de människor som går förlorade. Att vi inte ska vara upptagna med allt som sker i den här världen. Tackar dig Gud för det du gjorde på korset. Genom din son Jesus Kristus. Att dö för våra synder. Och därmed ge återlösning. Ge nåd så att vi kan bli förlåtna. Och tack för att du även frälste dem i Nineve och har frälst oss idag. Att uppväcka oss på nytt. Tack att vi kan lita på dig, att du kan använda oss. Trots våra brister och svagheter. Till och med när Jona menar någonting för ont så använder du det för gott. Vi tackar dig Gud, vi prisar dig för din nåd. Din ovillkorliga, kärleksfulla nåd. I Jesu namn.